Är vi igång?
Vi är igång.
Är vi igång? Jag är så jäkla taggad. Jag är sjukt taggad.
Ja, jag ser det. Du såg lite tröttare ut för ett par timmar sedan.
Ja, verkligen. Oj, ursäkta mig. Mm. Nej, men jag var trött faktiskt. Men sen var jag ute och sprang. Och då vart jag ju oerhört mycket piggare faktiskt.
Ja, som man brukar bli.
Ja, men precis. Men det är ju lätt att tänka så när man suttit inne en hel dag. Så vi har suttit inne här och jobbat på kontoret och så. Jag sprang i morse och sen sovit lite för lite i natt, men vi sovit jättebra de tidigare nätterna, men det är lätt att känna så trött och seg och så. Men och, ja, då blir det lätt att bli sätta sig i soffan och kanske man vill ta en kaka och så innan man vet ordet av så har man tappat momentum med allting. Nej, men så på med kläderna, ut och sprang, gjorde en skitbra runda. 10 km eller någonting med lite snabba intervaller i 3:30 fart, så att det kändes
grymt. Gött.
Ja, helt
man ser en markant skillnad på det faktiskt.
Ja, absolut. Ja, men syresättning, ja, det vad ska man säga, ortorexi förespråkarna, vill jag säga. Men de som varnar för träningssatsen kan jag dra åt helvete när det gäller det, för att man blir verkligen glad och lycklig när man får komma ut. Och maj, nyspruckna träd och blommor och liksom vitsippor överallt, och även när regnet liksom vräker ner idag, så är det ju, alltså det är ju ren och skär lycka att få ut och springa.
Speciellt här i Borås skulle jag vilja säga.
Ja, du menar regnet?
Ja, ja, det är mycket. Jag gillar vi regnet.
Ja, absolut. Mm. Nej, men det är skönt. Jag är inne, jag har ett bra momentum faktiskt i min träning nu, måste jag säga. Jag har ett jäkla bra flow faktiskt.
Ja, du sa till mig tidigare idag att simningen går otroligt bra också.
Ja, men det har gått bra. Jag nu börjar verkligen bitarna falla på plats, får jag säga. Och det, nu känner jag, nu har jag, nu, det är alltid skönt när man får fram de här glimtarna av det som fanns tidigare då, typ 2002 1999. Och jag faktum är att idag sprang jag väldigt mycket runt Byttorpsskön. Jag bor ju ganska mycket i närheten av Byttorpsskön i Borås då. Jag vet att vi hade ett landslagsläger här 1999 innan VM i långdistans. Och så när jag sprang nu runt där och lite fartlek, så kände jag så här, fan, jag gjorde ju det här för typ 16 år sedan på exakt samma plats. Jag har ju sprungit där 100 gånger sedan dess, men det är lite kul så där när man alltså,
var du lite nostalgisk då igen som du brukar
ja,
bli?
Ja, jag är det. Ja, absolut. Mm. Men just att känna att fan vilket bestående härligt värde det finns i det här. Det spelar ingen roll att man är lite långsammare och lite tröttare och sådär. Men alltså, det är exakt samma glädje och det är exakt samma drivkraft och det är häftigt. Men sen är just att det finns den här glimten. Jag är ju inte för gammal än, utan jag har ju lite när ju en viss förhoppning om att kunna springa ganska snabbt i sommar och köra triathlon och sådär. Så att,
ja, jag hoppas vi att det ska fungera.
Ja, precis.
Du håller ihop.
Ja, verkligen. Men just det här också att det är så tydligt när man får det, när jag får det bekräftat för mig själv att den här segheten man kan känna då. Vi har suttit inne här idag och jobbat mycket och ringt, och vi har jobbat med våra events som vi ska ha här snart, och Borås Swimrun och Borås City Triathlon, och mycket liksom, inte ångest, det är ju inte rätt namn, men alltså mycket logistik och mycket tankar som far åt alla håll, och mycket mejlande och ringande och lister och sådär.
Mycket att hålla reda på.
Ja, mycket att hålla reda på, som en ganska grådyster dag när man sitter inne och tittar ut. Så, ja, det. Men det är så himla lätt att tolka den tröttheten någonstans där vid 5:30, att nej, nu vill man bara gå hem och dra täcket över huvudet. Eller och köpa en påse godis. Och
soffan känns som svaret.
Ja, absolut. Men tvärtom är lösningen. Det är så otroligt sant.
Eller hur?
Ja, så att jag är revitalized.
Ja, jag har suttit hemma och kollat på en dokumentärfilm inför den här podden.
Ja,
så
precis.
Jag har suttit i soffan faktiskt.
Ja, men du tränar i morse.
Ja, det gjorde jag.
Ja, vi tränar varje dag på Colton Communication.
Ja, vi försöker.
Ja, så absolut. Det gör vi verkligen. Men grejen är så här att det här är ju lite grann av ett special, inte ett specialavsnitt, men vi hade ju redan spelat in avsnittet för den här veckan.
Eller hur, med Erik Wikström.
Ja.
Det var väldigt nostalgiskt det avsnittet.
Ja, precis.
Vet jag som har hört det.
Ja, ja, precis. Vi hade faktiskt tänkt att sända det nu på torsdag då, men vi kommer skjuta på det till nästa vecka.
Ja, för att vi har ett annat ämne vi behöver prata
om,
eller?
Ja, verkligen. Och vi vill ju vara en podd som är rykande färsk och aktuell. Så är det ju.
Ja.
Vi vill ju plocka de ämnena som debatteras i massmedia. Och jag har en debattartikel. Nu spelar vi in det på tisdag, men jag har en debattartikel som kommer i Aftonbladet imorgon.
Onsdag alltså. Ja. Dagen innan den här podden kommer.
Ja, precis. Så att folk har kanske redan läst den. Och det handlar ju om det här med fettskatt.
Ja.
Det kom ju en alarmerande rapport i slutet på förra veckan. Om att hela Europas befolkning, eller folkhälsan i Europa, håller fullständigt på att haverera och kapsejsa.
Från Världshälsoorganisationen, va?
Ja, precis. Ja. Som då pratar om att vissa länder är total katastrof. Men att också Sverige då ligger väldigt illa till i det här då. Att man pratar om att om 15 år någonting så kommer vara fjärde svensk att vara inte bara övervikt utan fet faktiskt. Och det är ju extremt alarmerande då. Och då här, då vår folkhälsominister Gabriel Wikström som tillika också är sjukvårds- och idrottsminister. Den stackars killen, han har mycket på sitt bord.
Det har han. Ja. Det låter inte lätt faktiskt.
Nej, han bara, fan, idag är det sjukvården. Nej, nej, det är idrotten. Nej, vänta lite, det är folkhälsan. Är
inte det en position som du lite har gjort anspråk på någon gång i något blogginlägg kanske?
Du, ja, precis. Det här, vi ska liksom sälja in mig lite här som folkhälsominister. Nej,
nej.
Jag har för mycket lik i garderoben för det. Men jag vill ändå vara en kraftfull agitatör i ämnet. Tycker jag är viktigt. Ett tydligt språkrör från gräsrötterna. Så det är det vi ska prata om idag.
Fettskatt.
Fettskatt. Men först har vi en liten diss också.
Det har vi.
Absolut. Och den plockade jag precis innan jag stack ut. Och då satte jag mig lite i soffan hemma med Elin och knäppte på tvn och hamnade då i det här programmet Vardagspuls TV4. Som ju, alltså så här som jag har sett lite grann tidigare, vissa blänk av det. Jag har ju hört vad folk har sett innan och vad man har visat och sådär. Och det är ju liksom, så fort man sätter på kanalen, så fort man knäpper över till TV4, Vardagspuls, och vi satt och kollade på något annat innan. Ja, tror det eller ej, men där står det ju någon och pratar falukorv naturligtvis, direkt då.
Alltså, väldigt mycket falukorv och pasta på den senaste tiden
i
TV.
Alltså det är så mediokert, snacka om liksom så här att det ska vara lägsta möjliga, någonstans minsta motståndets lag i allting. Står det någon kock eller dietister och lagar mat? Nej, men falukorv går alldeles utmärkt och det kanske inte är så jättenyttig mat. Nej, men kycklingfalukorv eller kalkonfalukorv, ja, det är ju mycket bättre. Man bara, alltså, ja, okej.
Okay. Ja. Ja, jag har aldrig sett det här programmet, men det låter men alltså, inte. Det vilken liksom, tid går det?
Det är så här, det är lite, alltså det är sån medioker mellanmjölk över allting. Och sen då var det ju någon dietist i nästa avsnitt då naturligtvis, och som, och det är så, alltså det är så förutsägbart. Det är så förutsägbart så att man kräks. Ja, det är fullkorn och lättmargarin och fiberrikt och fettsnålt och ja, det är så mycket, man vill bara gå och dränka sig i mellanmjölk när man har kollat på det. Det tycker jag, det dissar jag verkligen. Alltså varför kan man inte ta lite höjd? Inte, man behöver inte bara prata om och säga det exakt som folk vill höra. För folk vill ju höra det. Ja, men det går bra att köpa falukorv. Det går absolut bara. Ja, mys bara på hemma och fredagsmys. Och, alltså, våga inte göra det. Alltså, man vågar inte göra anspråk på att presentera någonting som kan provocera folk. Man är så fruktansvärt rädda för att provocera folk.
Och den obekväma sanningen lockar väl kanske inte lika mycket tittare heller.
Nej, men den här politiska korrektheten också, liksom att ja, men då är det bättre med lite fågel. Alltså precis som att det skulle vara miljövänligt eller nyttigt. Det är ju den absolut sämsta formen av raffinerad mat, det är ju fågel. Men då är det lite bra för det är lite smalare. Men herregud, snacka om både miljövänligt och djurovänligt och dessutom djupt onyttigt.
Smalare är inget vi förespråkar i alla fall.
Nej, men nej, det gör vi verkligen inte. Men just att det hade ju varit väldigt, det hade varit lite befriande att ha någon som trädde fram och pratar om att korttidsfastan då, eller att prata om att göra en morgonomelett på 5 ägg och du vet, du kommer programledarna vrida sina händer och säga, men är inte det farligt? Är inte det hemskt mycket kolesterol i det? Och ska man inte passa sig lite grann för kalorierna? Så att det här liksom att det ska passa alla, det passar alla, passar ingen, tycker jag. Och det blir extremt utslätat, och om man nu syftar till att inspirera eller att upplysa folk så gör man precis tvärtom, tycker jag.
Ja.
Så det är en rådis mot inte bara det programmet, men mot alla typer av program i samma form, där det ska liksom, det ska vara så tilltalande för den stora massan. Så att inget nytt kommer fram och det blir fullständigt otittningsbart, om det finns ett ord som heter det. Nej, men det blir det inte kanske, men det finns ju liksom ingen kärna av folkupplysning. Nu är inte det deras uppgift att vara folkupplysare kanske heller, men någonstans så gör man väl ändå någon form av anspråk att vilja vara en kanal som ska förmedla någonting av värde till människor. Det tycker jag inte man gör överhuvudtaget. Jag tycker det är fruktansvärt blekt och taffligt och ja, mellanmjölksaktigt. Ja. Ja, så jag satt och kollade på det. Och det enda jag kände för det var liksom, jag tror jag vill gå och ta en macka, två mackor, fyra mackor, dränka mig i mellanmjölk. Nej, och sen bara...
Lite goda charkuterier.
Ja, nej, ja, men precis. Så jag ska ta en lätt margarinsmacka. Mm. Ja, nej, men på med kläderna ut och springa. Och så bara, uff, det här är ju grejen liksom.
Ja, nej, men det tycker jag är det bättre alternativet med. Jag konsumerar extremt lite tv just på grund av att det ser ut på det sättet.
Jag tycker det här programmet, vad heter det... på Discovery, den här ganska överviktiga amerikanen som åker runt och äter såna här absurda mängder kött. Eller ja. Så här, vad heter den?
Jag vet inte. Discovery, nej, jag har aldrig sett det.
Nej, det är faktiskt ganska, det får man säga, det är ganska groteskt.
Du kollar ju på Moonshiners och såna här högkvalitativ tv. Och
precis så här. Typ så här. I broke up with my girlfriend. But she said we could still be cousins. Ja, exakt.
Ja, precis.
Ja, ja. Det var väl det då. Det var en liten diss där. Och det ligger ju lite grann i sakens natur också att jag driver ju agenda mot det här som är väldigt sådär kanske lite massmedialt fördomsfullt, alltså det är typ, alltså slå in öppna dörrar som alla människor har hört till leda, så sätter man en dietist eller en någon form av auktoriteter utan, så kan man sätta pengar på att det kommer snackas om lågfett och kvarg och kes och grotbröd och fiber och så vidare och så vidare. Det är trist faktiskt.
Ja.
Men.
Det var den dissen det.
Ja, nu lämnar vi det faktiskt. Men nu går vi på det ämnet som vi egentligen ska prata om. Och när vi pratar om fettskatt och övervikt. Vi snackar lite grann innan här. Hur ska vi vinkla det här egentligen? För att det här blir så oerhört stort och brett också.
Väldigt lätt att halka in på sidospår här.
Ja, men det blir väldigt lätt att halka in kanske och prata och glida in för mycket på dietister och glida in för mycket på ja, så att säga extremt stora folkhälsofrågor.
Ja.
Och det ska vi nå, vi ska lämna det. Vi kommer att ha ett avsnitt som handlar om mer om ska jag säga, återigen mer om kolhydrater och socker, men kanske mer baserat på livsmedel. Vi kommer prata om diabetes typ 2, vi kommer prata om medicin, vi kommer prata om kolesterol, vi kommer prata om var det ligger bakgrunden till den moderna kostupplysningen så att säga, eller det som vi har lärt oss de senaste 30 åren. Det kommer vi täcka i separata episoder, för att var och en av de här ämnena är så väldigt intressanta. Så precis. Idag så ska vi prata om det här förslaget om fettskatt, och vi ska också prata om vilket ansvar ligger egentligen på samhället och politiker? Och vad kan man göra utifrån en politisk agenda? Eller vilken typ av politik ska man driva för att främja folkhälsa?
Mm.
Vi kommer ju ofrånkomligen att komma in på vad som orsakar fetma naturligtvis då.
Det är klart.
Men om vi först då tar själva förslaget här då. Och då är det ju så att den här rapporten säger ju som så att
den säger att var fjärde svensk man.
Ja, alltså det är så här, fetma väntas explodera i Sverige. Om 15 år beräknas var fjärde man vara fet. Och ja. det är ju ingen vidare då. Då säger ju då Gabriel Wikström så här att ja, jag tycker inte man kan utesluta det, särskilt inte om om utvecklingen går i den här oroväckande riktningen.
Ja. Det är alltså inte ett förslag ännu då?
Nej, naturligtvis inte. Nej, naturligtvis inte. Utan det är ju liksom en spontan reaktion från hans sida då.
Ja, och, men det är ändå en felaktig retorik, tycker vi.
Ja, det tycker vi naturligtvis. Och sen är det ju så här att det här är ju absolut ingen nyhet att fettmautvecklingen går åt fel håll. Men vi ser ju i världens mest fettskrämda land, USA, så är ju utvecklingen är ju fullständigt vansinnig. Var tionde vuxen amerikan, eller om det var tionde amerikan totalt sett, lider ju av diabetes typ 2, som ju är endast en ätrelaterad sjukdom faktiskt då. Så att det är ju, och vi har ju kollat på lite olika filmer och dokumentärer, och jag älskar ju liksom att utbilda mig i området här, eller att hela tiden hålla mig up to date, och en av de här studierna som, eller en av de här läkarna som jag refererade till pratar ju någonstans om att 60% av amerikansk sjukvård går åt till, eller 60% av den amerikanska sjukvårdskostnaden går åt till fetma eller diabetes typ 2, eller egentligen livsstilsrelaterade problem som har med så att säga kolhydratmissbruk att göra, för det är ju egentligen det handlar om egentligen.
Precis.
Så att det är ju ingen nyhet på något sätt det som presenteras. Det är ju, men det blir ju alltid liksom rubriker av det på någonting. Det blir ju väldigt påtagligt och tydligt. Man kan ju också säga så här att Sverige är ju ändå ganska lindrigt drabbat om man jämför med andra länder. Man pratar ju om Grekland och Irland som riktiga katastrof, alltså av rent epidemiska slag där.
Ja, där pratar man om siffror på upp till 70-80% ja. Av befolkningen som kommer lida av övervikt och inom en lika snäv tidsperiod.
Ja, Irland väntas hela 89% av männen vara feta om 15 år.
Ja. 89%.
Ja, precis. Det är lite så här, Irland, vi pratade innan idag om sån här...
Pikes.
Vi pratade om filmen Snatch. Ja. Gotta go take a shit. Som vi gillar då. Nej, men det är ju naturligtvis, det är ju extremt oroväckande för att utvecklingen har gått väldigt snabbt. Och det är ju absolut inte vårt normaltillstånd som mänskliga varelser att vara kraftigt överviktiga och sjuka. Utan det är ju uppenbart att det finns någonting i våran miljö och i våran mat som orsakar det då. Frågan är bara vad.
Ja.
Men då är det ju så att det kan vara så att Sverige faktiskt har en bättre prognos än vad Världshälsoorganisationen själva förutspår. Därför att om man då läser... om man läser Folkhälsoinstitutets nationella folkhälsoenkät så kan man se att kurvan för övervikt i Sverige har faktiskt mattats av, eller den har planat ut egentligen. Och de här siffrorna som Världshälsoorganisationen har, de är från 2010 och väldigt mycket har hänt i Sverige sedan dess. Och för de som inte är jätteinsatta i det här och som vill ha en väldigt trovärdig och bred kanal, eller det finns väldigt mycket fakta och retorik samlat, då kan jag gå in på kostdoktorn.se. Andreas Enfeldt, som jag har jobbat en del med, som också har skrivit boken Matrevolutionen, är ju alldeles enastående och är ju idag Sveriges absolut, han driver ju Sveriges största hälsoblogg, överlägset största hälsoblogg.
Jag rekommenderar alla som är intresserade att gå in och ta ett prov medlemskap där.
Ja,
det är gratis första månaden och då får man tillgång till väldigt mycket intressanta filmer och föreläsningar.
Två av de filmerna vi har kollat på som jag har sett innan då, det är ju en film heter Carb Loaded och en annan film heter Serial Killers. Det tycker jag är en cool titel.
Serial Killers som har
Killers. Han ligger liksom i en kista med flingor i en precis som att han
är, ska
begravas.
Båda de filmerna kan vi rekommendera starkt.
Kan faktiskt. Vi absolut göra. Finns det en tredje film som heter Statin Nation. Men då halkar vi genast in då på läkemedelsindustrin och det ska vi inte egentligen göra i det här inslaget då.
Nej.
Om det är ju kliar ju i fingrarna.
Men vi ska försöka hålla isär ämnena här så gott vi kan i alla fall.
Men det är ju det som är så intressant då med Sverige i synnerhet, är ju att Sverige i ett internationellt perspektiv, vi är ju det land som har tagit, vi har ju gått i täten när det gäller så att, på gräsrotsnivå att vara utbildade, och vi har ju gått i bräschen för det, och vi är ju ett föregångsland för i andra sammanhang på ett internationellt plan, så hänvisar man ju till Sverige som ett lysande exempel på hur en sån här kurva kan plana ut. Och vad beror det på? Jo, det beror på att svenskarna har varit väldigt, väldigt intresserade av lågkolhydratskost de senaste 5 åren. Om man tittar exempelvis då på Google-indexeringar på hur man söker på olika ord, och så är det tydligt att just LCHF, low carb, high fat, 5-2 fasta och så vidare. Men LCHF framförallt har varit extremt populärt, och i olika undersökningar så visade det sig just att väldigt många människor äter på det sättet. Alltså i ett relativt perspektiv naturligtvis. Va? Men det har gjort också att medvetenheten har sipprat ner på många plan och nått väldigt många människor. Och jag tror inte det är någon idag som inte vet att det är bra att skära ner på kolhydraterna och sockret.
Nej, framförallt inte någon som inte har känner till begreppet LCHF. Och
nej, nu finns ju det en viss, naturligtvis finns ju en viss, hos många människor en viss bäsk eftersmak, eller att det kan klinga, jag vet inte vad man ska säga, men att just LCHF i vissa sammanhang kan ju få dåligt rykte eftersom det också naturligtvis då baktalas av många auktoriteter och så här. Men utan tvekan, många människor äter på det sättet och det har funkat alldeles utmärkt, och vi kan se, återigen nu halkar vi in på ett sidospår här, men vi kan se att väldigt många diabetes typ 2-patienter i Sverige har blivit friska, eller så att säga deras diabetes typ 2 har gått tillbaka, de har gått ner mycket vikt och de har kunnat sluta med sin medicin och sådär. Vilket ju är extremt positivt, och det är ju inte bara några, utan vi pratar om flera tusen människor egentligen då. Och det har ju då lett till att den här kurvan har planat ut faktiskt då. Så det kanske är så att vi i Sverige inte står inför den här ganska skrämmande utvecklingen, utan att vi faktiskt är på väg att lösa det här. Inte minst då tack vare de här auktoriteterna som Andreas Enfeldt är en av dem. Och vi har ju Annika Dahlqvist, och vi har en hel del andra människor som har varit ganska tuffa offentligt och syns och hörs mycket. Och det är ju väldigt bra. Det är ju i ett rent folkutbildningsperspektiv så har det varit väldigt lyckat. Och plus att svensken som gräsrot är intresserad av det här och ganska kunnig.
Ja, och vi vill också vara en del av det.
Ja, det är klart vi ska vara.
Och ge våran del.
Det är någonting jag pratar om på alla mina föreläsningar och i mina böcker och som jag i en allt högre utsträckning som människa och person också anammar och följer. Liksom. Mm. Och det, för mig är det oerhört tydligt hur det funkar. Och så där. Det är så ganska coolt också, för jag har mycket kompisar, så här, gamla simmare som nu är 45 eller 50 och som kanske har tränat jättehårt och naturligtvis uppväxt i idrottsrörelsen, så är man ju väldigt sockerätande naturligtvis. Och det går ju kanske rätt okej så länge man tränar 2-3 timmar jättehårt om dagen, men sen när man slutar att träna och äter på samma sätt så är det alldeles uppenbart att man betalar ett högt pris. Ohälsa kommer alltid, alltså ingen människa oavsett träningsgrad liksom går fri eller går säker mot ätandets skadeverkningar. Vi fick ju ett bra citat ifrån en av våra förebilder där, professor Tim Noakes i den här filmen Carbloaded. Vad sa han? Han sa någonting om träning och mat.
Ja, han sa att om man ser till han själv då. Du berättade ju var det i förra avsnittet om vem han är.
Ja,
och vad han har gjort. Så det behöver vi kanske inte dra. Men han hävdar ju att han kontrollerar sin vikt helt och hållet bara genom att äta. Och det han sa då är att om du måste träna eller motionera för att kontrollera din vikt, då har du fel kosthållning.
Ja, då äter du fel.
Det spelar ingen roll om han springer 20 km på en dag eller om han sitter still. Hans vikt pendlar liksom inte.
Nej, och det är ganska fascinerande hur många människor som tror att övervikt bara har med träning att göra. Och det är ju så uppenbart fel. För att det har man ju nu sagt i 30 år, att tjocka människor för att bara springa mer. Och det är ju ingenting kunde vara längre från sanningen faktiskt. För att den typen av träning driver aptit. Och har man en sockerdriven kost så innebär det bara att man äter ännu mer socker och kolhydrater. Och så hamnar man i det här socker in, socker ut. Det är också därför vi har ganska många tämligen överviktiga motionärer i vårt land som kör klassiken, åker skidor och cyklar långt och som trots idog träning, som tränar mycket, mycket mer än vad en genomsnittsperson gör, ändå är överviktiga då. Så att det är också en sån extremt dum förutfattad eller ett stort missförstånd gärna som man gärna använder liksom.
Ja.
Och det är sånt som man ofta, alltså.
Men det är också därför man ser på flera håll i världen för detta elitidrottare som fortfarande är vältränade men som lider av diabetes och liknande sjukdomar.
Absolut. Framförallt så går ju människor upp i vikt. Men det som är intressant då, att jag har ju mycket många kompisar nu då som på senare år då bara lägger om sin kost och går på en mycket mer LCHF-baserad kost och går ner till sin normalvikt. För vår normalvikt är att vara smal och slank. Våra normalvikt eller våra normaltillstånd är inte att vara överviktiga då.
Nej.
Men då är vi inne liksom på själva grundkonceptet och grundfrågan här. Ska vi ha en fettskatt? Och det är någonting som man föreslog i Danmark för några år sedan. Jag vet inte vad som hände egentligen med det här, men jag tror man röstade ner det.
Det blev nedröstat.
Ja, det blev ju det.
Ja.
Och jag tycker ju det att verkligen skjuta in sig på helt fel sak, naturligtvis. Alltså fettskatt, det är inte fett som gör oss feta. Det är inte fett som gör oss feta. Det gör oss lika lite feta som grönsaker gör oss gröna, skulle jag säga.
Ja.
Och det är också en sån här väldigt billig och tacksam och så att säga, ja, vi måste ha det fettet som gör oss feta. Låt oss införa en fettskatt. Men vad skulle det egentligen innebära? Ska man beskatta smör? Ska man beskatta kokosolja? Ska vi beskatta mandlar och ägg? Ska vi beskatta fetfisk? Ska vi beskatta grädde? Alltså det är så, det blir ju extremt dumt egentligen, va?
Det är ju då bättre att ta Mexikos väg kanske. De har ju lagt en extra skatt på läsk.
Ja, och det kan de behöva.
För att de dricker mest läsk i hela världen.
Ja, absolut. Så att i den debattartikeln som jag har skrivit till onsdagens, det som folk kanske redan har läst nu då.
Ja,
så
är
det
ju väldigt som tydligt. I alla fall finns ute att läsa,
ja,
när
det
man
gör,
hör detta.
Ja. Så är det ju väldigt tydligt att jag är verkligen kritisk till det här att införa en fettskatt. Därför att det vore att demonisera helt fel typ av livsmedel. Vi vill att människor ska äta mera fetmat naturligtvis, mera naturligt fetmat. Mm. Däremot så hade det varit extremt tacksamt att i så fall kanske beskatta socker, att beskatta, att ha en läskskatt, att ha en godisskatt, att ha en sockerskatt rent generellt, att ha en fredagsmysskatt kanske nu hela svenska folket gör uppror. Nej, men det kanske, men alltså att man i så fall beskattar det, och att varför inte beskatta livsmedel, varför inte beskatta livsmedel som är förmodat hälsosamma men som man då istället har tillsatt väldigt mycket socker till, som sötad yoghurt eller juicer eller flingor eller bröd? Och varför inte beskatta de livsmedelsföretag, varför ens beskatta individen, varför inte beskatta de livsmedelsföretagen som envisas med att tillsätta socker till produkter för att göra dem mer aptitliga och dessutom att göra dem mer beroendeframkallande faktiskt. Socker är ju faktiskt den absolut främsta tillsatsen, både som ska ge en produkt volym, som ska addera smak och som då ska göra oss beroende av ditto produkt. Det är ju ingen slump att just produkter riktade mot barn är späckade med socker i regel. Va?
Precis.
Så det hade varit mycket, mycket mer intressant att prata om en skatt antingen på den typen av sockrade produkter eller gentemot livsmedelsindustrin som försöker få oss att köpa all den här skiten. Alltså allt ifrån så extremt alltså som Proviva exempelvis, som är rena bullshit-produkten. Alltså det är så lamt att försöka sälja in en sockrad skitprodukt med det argumentet att det liksom innehåller acidofil. Ja, det är bra för magen. Okej, men det bästa för din mage vore om du bara inte åt allt det där sockret naturligtvis, va?
Ja. Ja, det, alltså, men självklart är det väl vettigare att lägga en skatt mot producenterna än mot individerna. För det finns ju en debatt vid sidan av det här också som är nämnd i samband med den här artikeln. Att en sån skatt slår mot fel grupper i samhället också.
Precis.
De som redan kanske har det lite svårare.
Precis, och jag skulle vilja säga att det kanske inte är en skatt till vi behöver i Sverige. Vi kanske inte behöver ytterligare någonting. Vi kanske inte behöver en skatt till helt enkelt.
Vi kanske behöver en subvention.
Vi kanske behöver en subvention istället. Vi kanske behöver göra helt andra saker gentemot befolkningen. Vi kanske behöver en folkhälsominister som tänker i lite andra led. Nu ska vi inte vara orättvisa mot honom naturligtvis heller. Varför? Nu kan ju inte han sitta här och försvara sig. Och jag är ju fullständigt övertygad om att det är Gabriel Wikström, en ganska nyanserad herre som har koll på läget också.
Men
som naturligtvis då jobbar politiskt och kanske har lite grann sina händer bundna och med lojalitet åt alla möjliga håll. Och man kan liksom inte säga att nu ska vi beskatta allt socker till höger och vänster, för då blir alla svenska sockerproducerande jordbrukare helt galna, alla mjölkproducenter helt galna, och Axel Kungsörnens lobbyister kommer att ringa ner honom och säga, men det här är ju precis det vi ska äta, det sa ju Socialstyrelsen redan för 30 år sedan.
Eller hur? Du får inget jobb hos oss när du slutar.
Vi ska inte bara ha 68 skivor bröd, vi ska ha 16-18 skivor bröd om dagen.
Eller hur?
Ja, så att det är ju det som är grejen, och plus att det är ju också så att det är ju en pluseffekt också av att beskatta socker hårt. Om man nu ska beskatta socker, som ju kan vara ett alternativ, eller ett oerhört mycket bättre alternativ än att beskatta fett.
Ja.
Så har ju det också plusfaktorn att man faktiskt också jobbar mot diabetes typ 2 då, som ju är en sjukdom som drabbar väldigt många människor, som ju enbart beror på just då sockermissbruk egentligen, eller på ett överintag av kolhydrater då.
Ja, precis.
Och det är en sjukdom som faktiskt har ökat väldigt mycket i Sverige, men jag har inte senaste statistiken där, men man kan väl tänka sig att det också planar ut då, om övervikten planar ut då. Men att det finns, man ska komma ihåg att övervikt handlar inte bara om övervikten som sådan, att man är lite trött och ur form och sådär, utan det adderar ju en mängd olika bieffekter på ett negativt plan. Det är inte bara hjärta och kärl, utan det är ju framförallt diabetes typ 2 och kanske också demenssjukdomar. Man pratar ju om diabetes typ 3 då, som ju är alltså
Alzheimer
Alzheimer, demenssjukdomar, supersspännande, och olika inflammatoriska tillstånd som drabbar kroppen på olika plan då.
Ja.
Vi kan ju också, jag vill också faktiskt slå ett slag för när det kommer upp här nu med Alzheimer och demens, så en tredje aktör som vi inte har nämnt hittills är ju Ann Fernholm, som ju är absolut lysande. Hon är ju fullständigt briljant. Sveriges kanske absolut bästa vetenskapsjournalist på området, som har skrivit två böcker som jag tycker väldigt mycket om. Och det är ju dels Ett sötare blod, som också hennes hemsida heter, och sen Det sötaste vi har, som handlar om socker och barn då. Så ja. Hon är ju supergrym också. Också bidrar extremt mycket till svensk folkhälsa och att vara en resonerande röst.
Ja.
I allt sammelsurium av dumhet som sprids massmedialt. Och, ja.
Hon
går i första ledet i kampen.
Ja, men det är bra. Men det är intressant att du säger med hennes bok som handlar om barn just. Ja. För jag tycker kanske att folkhälsoministern borde slås ihop med utbildningsministern och se vad de kan göra för att utbilda vår befolkning redan från skolåldern i vad som är nyttigt, ja, och vad socker leder till, och även, precis, föräldrar till barn.
Ja. Och jag gjorde ju ett litet så här i samband med valet, så jag skrev ett litet sånt där folkhälsomanifest, halvt om halvt på skoj naturligtvis då, va? Jag vill ju absolut inte vara folkhälsominister egentligen, men det som jag känner att man rent på ett politiskt plan sällan pratar om då, utan det är någonting som kommer in lite grann på kanten då, och då är det ofta då att man ska beskatta saker och ting. Men jag tycker som du säger att vi ska subventionera saker istället, och att man på ett politiskt plan, ur ett samhällsekonomiskt plan, skulle kunna tjäna så oerhört mycket på att få folk att äta bättre. Där i ligger ju den stora naturligtvis vinsten, men också att få folk att röra på sig mer, därför att rörelse föder ett intresse för vad man äter. Det föder ett intresse, det föder ett välmående, det föder en rörelseglädje och det föder en proaktivitet som gör att man också blir mera benägen att ha ett bra förhållande till sin kropp. Det är ju det allting handlar om. Jag vill vara väldigt tydlig med att det handlar inte om vikt som sådant, för att eftersträva olika typer av skeva kroppsideal, för det är jag ju väldigt mycket emot. Men att röra på sig så mycket man kan och att använda det för att också göra fantastiska matval, det är ju precis det som vi vill uppmuntra till.
Jag håller med dig. Ja. Och det du sa nu fick mig att tänka på en sak.
Ja.
Jag har ju bott i Oslo i några år.
Ja.
Det vet ju du, men kanske inte så många andra. Och där var det faktiskt en av livsmedelskedjorna som självmant, jag kommer inte ihåg om de helt slopade momsen på frukt och grönt eller om de halverade den.
Ja.
Eller de halverade priset, sänkte priset med halva momsen eller hela momsen på frukt och grönt. För att försöka få utvecklingen åt det hållet liksom. Att livsmedel, där var det alltså livsmedelskedjan, alltså, det var inte Ica, men det, jag kommer inte ihåg vilken det var. Men en norsk kedja då, som de tog ju helt självmant det beslutet.
Det hade ju varit ett lysande initiativ för en, det hade varit ett lysande initiativ för ICA eller KF eller Coop eller ja, de här svenska livsmedelsdistributörerna.
Och ännu hellre regeringen.
Ja, men liksom, vad är det som står längst fram i kassan idag? Det är ju godis och socker liksom. Det är ju, det är ju ett alltså, det är ju en väldigt utstuderad taktik naturligtvis för att få folk att köpa det här som när frestelsen finns inom räckhåll för oss, så är det väldigt rätt för oss att falla dit naturligtvis, va? Plus att man, när man ställer fram det så normaliserar man det på ett helt annat sätt också. När vi har hyllmeter efter hyllmeter av billigt lösgodis, så är det ju superenkelt och normaliserat att äta det. Det står framme, det täcker liksom en tiondel av hela butiksytan. Det är liksom godis och lösgodis, eller mer än en tiondel liksom. Så det är ju ett lysande förslag, subventionera grönsaker, framförallt grönsaker skulle jag säga, kanske inte. Frukt är ju naturligtvis 100 gånger bättre än godis, men samtidigt så tycker jag att grönsaker är ju extremt underskattat. Vi kunde ju subventionera broccoli, kunde ju ge bort broccoli tycker jag.
Ja, det håller jag med.
Har vi någon broccolisponsor där ute?
Vem vet?
Ja, men jag håller helt med dig. Det finns på många olika plan någonting man skulle kunna initiera, subventionera. Man skulle naturligtvis kunna se till att öka på pengen till skolmaten så att barn får tidigt pröva på att äta riktiga grönsaker. Då menar inte jag sån här blaskig kanske inte rätt ord att använda om mat, men blaskig och i alla fall smaklös isbergssallad, alltså den typen av, eller sötade grönsaker som typ majs som är egentligen det sista barn eller människor överhuvudtaget behöver äta. Varför de inte fräscha grönsallader, det kanske man har på vissa skolor, men att få barn att testa på avokado som är så oerhört gott, att exempelvis blandas med ägg eller till och med blandas med majonnäs eller olika rörer. Väldigt smakfullt och gott, men många vet inte ens vad en avokado. Många vuxna har aldrig ens ätit avokado.
Eller hur? Jag käkade nog inte min första avokado förrän jag var 25 i alla fall.
Nej, men se där. Men det hade man kunnat få göra tidigt då. Vad lär man sig på hemkunskapen? Nej, men man lär sig att baka pannkakor och baka bröd liksom. Det är vi lär oss väldigt tidigt vilken typ av kosthållning vi ska ha, och det tycker jag det är väldigt tråkigt. Så där hade man kunnat göra en stor insats naturligtvis då, att lyfta fram den biten då. Men sen tycker jag också att man hade kunnat göra så mycket, mycket mer också. Jag tycker ju som stor simpropagandist som pushar simning i stenhårt, jag tycker ju att i alla städer som har mer än 20 000 invånare ska man bygga nya simhallar. Jag tycker att man kan subventionera och momsbefria löparskor, träningsutrustning generellt, cyklar. Jag tycker att man kan erbjuda skattelättnader till företag eller både på kommunal, alltså överhuvudtaget då, att se till att människor får träna på arbetstid. Ja. Skattelättnader till privata företag, men initiera betald träningstid på arbetstid även i kommunal förvaltning, landsting och stat. Ja. På alla sätt liksom att få folk att öppna upp för att det finns, därför att det leder till en ofrånkomligen bättre folkhälsa.
Eller hur?
Ja, det tycker jag är fantastiskt bra.
Och en högre produktivitet och alltså i förlängningen också under de timmarna man jobbar.
Det hade varit en mycket bättre agenda att driva. Jag tycker att inget parti driver folkhälsofrågan alls på det sättet. Inget parti driver det som en central fråga som är egentligen avgörande för inte bara svensk folkhälsa men för svensk ekonomi. Om vi har människor som är om 15 år då, om nu den här mardrömsprognosen då skulle falla in, eller om vi verkligen är på väg dit hem då. Mm. Men här, överviktiga sjuka människor kommer inte att kunna vara produktiva. Det är kanske inte det som är ur ett mänskligt perspektiv målet i livet, att vara produktiv ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Men alla kommer må bättre av att folk är friska. Individ och samhälle och samhällsekonomi helt enkelt. Va?
Självklart.
Så att den enskilt största och bästa åtgärden och den centrala frågan som man skulle driva politiskt mycket, mycket mer är folkhälsa och individhälsa. För det handlar alltid om möjligheterna som vi har som individer att nå dit här, helt enkelt. Och som du pratar om här då, det är psykosociala åtgärder naturligtvis. Eller psykosocial, det är ju en klassfråga.
I dagsläget är det?
Ja, det är en klassfråga, utan tvekan. Och det är ju vissa undersökningar på alla håll och kanter i alla delar av världen, att människor med lägre utbildningsgrad, människor som tjänar mindre pengar, de äter sämre, de röker mer, de dricker mer, de rör sig mindre. Ja. Och det leder ju till en väldigt utsatthet för de människorna då.
Självklart.
Ja, så att just detta att göra tydligt, det kan vara olika typer av informationskampanjer, men tycker jag mycket mer hands-on också. Göra det väldigt billigt och tillgängligt för, och det kan vara allt möjligt, lånecyklar, gratiscyklar som man bara kan använda i överflöd.
Bättre cykelvägar.
Mer simhallar, bättre cykelvägar. Ja, bättre cykelvägar, vägar. Mm. Och faktum är att vi plockade upp en artikel i tidningen idag, en ledare i Expressen som skrev att, eller ja, där man har skrivit så här att det är för dyrt att inte satsa på cykling. Att cykling är en ren vinstaffär för kommuner och myndigheter. Varje trampad kilometer innebär en besparing på 1 krona 40 öre. Och det är ju alldeles lysande naturligtvis. Va? Och riktiga cykelstråk, inte den här halvmesyren som man ofta gör när man är i mera fara då när man kör på cykelvägar. Utan
vi vill inte ha några cykelbanor, vi vill ha cykelvägar.
Cykelleder, till och med cykelleder. Och det hade ju varit fantastiskt om vi hade haft en befolkning som cyklade mycket mer, där barn cyklade till skolan. Satsa på alltså det här liksom också, folkhälsominister, idrottsminister, sjukvårdsminister, ja, han skulle bara trampa rakt upp på utbildningsdepartementet och säga att ja, men vi ska ha en timme motion och rörelse i skolan, och det kan till och med vara betygsfritt, för vi vill inte bedöma människors, alltså hur fort folk springer, det är ju helt ointressant, det är inte det som är grejen här, va? Nej. Utan att vi vill uppmuntra och utbilda människor i rörelseglädje, det är ju hela grejen, va? Mm. Vi vill öppna upp naturen för folk. Vi vill se till att mer undervisning genomförs i skog och natur exempelvis. Jag menar, jag har sprungit i Borås så oerhört mycket, och det är väldigt, väldigt sällan man träffar barn eller skolungdomar ute i skogen och på lederna. Varför gör man inte det mer? Så mycket konstruktiv utbildning man skulle kunna bedriva där ute, va? Så det finns ju på så många olika plan politiska åtgärder som man skulle kunna börja med istället för att prata om en fettskatt. Ja. För det är en sån jag vet inte riktigt ordet för det, men det är en sån förutsägbar och dum och populistisk åsikt.
En fettskatt är att försöka medicinera bort effekterna av en sjukdom istället för att ta sig an sjukdomen.
Ja, på ett fel sätt dessutom. Ja. Då, va? Mm. Så att mitt lilla folkhälsomanifest här då, tycker jag är bra. Det fanns lite olika grejer som jag har skrivit om det här. Då. Det mesta är ju ganska, naturligtvis lite raljerande sådär, va? Men att all ekologisk mat kan bli momsbefriad naturligtvis, va? All fettreducerad mat får dubbel moms, ohälsoframkallande mat kan dra åt helvete, motion, rörelse varje skoldag, löpskolning, skogslek, rörelseglädje, kroppskännedom, prestationssätt kan dra åt helvete, svenska dietister omskolas eller deporteras till Uzbekistan. Ja, men det är väl bra, fettfobi och missriktad prestige kan dra åt helvete, ja, det pratade vi om i förra podden. Ja, auktoriteter som inte kan erkänna att de har fel kan ju verkligen dra åt helvete.
Absolut.
Ja, sådana har vi alldeles många i Sverige. Så att lyssna igår på, fick en länk skickad till mig om God morgon världen, och hade pratat om det här, och då hade vi kanske Sveriges kanske mest prestigefyllda professor i ämnet då, Stefan Rössner, som ju, ja, han är ju mer eller mindre hånad i de här kretsarna i sammanhanget då, men att ja, i hans värld så kan man ju, i hans värld handlar ju allting bara om kalorier och naturligtvis motion då. Det är bara motionera mindre, men du kan lika gärna käka geléallon, för allting handlar om energibalans då. Ja. Alltså att det var fruktansvärt platt och dåligt, jag kan knappt återge det utan att skämmas det han sa här då, men att, men det här med, ja, alla småskaliga gårdsnära och ekologiska mjölk- och köttbönder kan få skattelättnader. Motion på recept skrivs alltid ut innan medicinering, livsstilsrelaterad medicinering kan dra åt helvete exempelvis, va? Cyklar och cykelhjälmar subventioneras kraftigt, kanske också cykelbyxor, Punktskap kan jag dra åt helvete. inga cykelskor utan cykelbyxor.
Jag cyklade ju 4 mil i söndags mountainbike-lopp. Jag vet precis vad du pratar om.
Ja, precis. Men det finns ju helt enkelt väldigt mycket man kan göra på ett politiskt plan kring det. Och det lustiga är ju att vi kan ju inte ens öppna en tidning utan att det kommer en massa artiklar som går exakt i linje med det som vi pratar om här. Jag köpte Aftonbladet idag. Ja. Och vi en artikel här om att fruktsocker gör dig hungrigare. Som så här, det kan förklara varför allt fler blir överviktiga. Och det handlar framförallt om fruktos då. Det finns ju en hel del i frukt. Och det pratar man ju också om i de här filmerna. Det vet jag ju sedan gammalt också, att frukt är ju mycket bättre än godis. Men om du är överviktig, borderline diabetes typ 2 eller prediabetes typ 2, då är inte frukt din vän. Då är det mycket mer betjänt att äta avokado, spenat och broccoli, va?
Absolut.
Men att här pratar vi om liksom att de jag citerar här då en aptitforskare vid Uppsala universitet som pratar om att vi ska se upp för bröd exempelvis då, va? Men bröd är ju någonting man hyllar väldigt mycket i andra områden då. Typiskt är det ju så man pratar om fiberrikt bröd och spannmål, att det är någonting vi ska käka istället. Va? Men att, här ser vi ju att det är väldigt tydligt att fruktos är en av de sockerarterna som driver aptit, och det är ju exakt det handlar om också. Liksom, att hamnar man i den här sockerfällan, sockerätandet, så är det socker in, socker ut. Och det är klart man kan träna på det, men det driver aptit ännu mer och insulinproduktionen är skyhög undan för undan. Då.
Ja, och man äter mer oftare.
Ja, man äter mer ofta på olika sätt faktiskt då. Så att, ja, och sen surfade jag runt på nätet och hittade en till artikel om någon som har givit ut en bok här som...
Har du surfat runt på nätet när jag har suttit och jobbat idag?
Träna bort övervikten med Fatrex. Då pratar man om att, återigen, om att det handlar om motionera mindre, röra sig mindre. Eller vill säga, ursäkta, vad sa jag? Motionera mer, äta mindre. Ja. Alltså, det är ju ett väldigt lätt sätt att också... att skuldbelägga överviktiga människor och säga så här, det är ju ditt fel att du är tjock.
Eller hur?
Du har inte sprungit tillräckligt.
Nej. Du får, och det är inte det handlar om.
Nej, och det, är också, och det kan man ju också säga så här, att om vi pratar om psykosociala skillnader eller att det är en klassskillnad idag, att människor då som har lite tuffare liv, lägre utbildningsgrad, tjänar mindre pengar och har det kämpigare på alla sätt i tillvaron, det kanske inte är så enkelt för dem att ge sig ut och springa en timme efter jobbet. Och jag har absolut full förståelse för. Men övervikt är inte en träningsrelaterad eller en aktivitetsrelaterad sjukdom. Det är en ätrelaterad sjukdom. Det är vad det är.
Så är det faktiskt.
Ja, det är precis vad det handlar om. Och med bättre mat så föds också intresset för att röra på sig. Så man ska börja i den ändan, tycker jag. Därför är fettskatt helt absurd. På den här, ganska lustigt också. Jag läste menyn här som de rekommenderar i den här Fatrex-dieten. Och vad är Fatrex? Fat reducing exercise. Och all exercise är väl möjligtvis fettreducerande, men inte om man fyller på med socker hela tiden. Men då är det sån här riktigt, riktigt tafflig diet. Då är det så här, 200 frukost, 250 gram kesella, 1% fett. En skiva fullkornsbröd. Sen är det så här, ugnsbakad kycklingbröst utan skinn naturligtvis. Då, för det är lite fett till lunch. Bla bla bla. Sen är det mera kesella, mer osötat fullkornsbröd. Och sen till kvällsmål så kan man dricka 100 gram fruktyoghurt, 0,5% fett, socker. Alltså det är ju en kolhydratrik, tämligen stärkelserik, väldigt stärkelserik, extremt fettfattig diet som inte gör annat än att göra folk hungriga. Faktiskt. Och det är ju en, ja, det har vi ju, om vi har fettskatt så är det den typen av mat folk kan käka. Det är klart, kan man hålla sig till det så blir man säkert kanske fitt och smal, men det är ju en extremt osmaklig diet i mina ögon.
Ja.
Själv käkade jag ju, körde jag lite korttidsfasta igår och tränade 3 pass och så kom jag hem och så körde jag 3 feta härliga lammkotletter.
Jag såg dem på stekta Instagram. Smör.
Ja, vad gött var det. Och sen så kokade jag lite broccoli, lite färsk broccoli, kokade en minut och så stekte jag det i smör och så hackade jag lite rödkål och så mera vitlök på det och så mycket vitlök och timjan på lammkotletterna såklart och så hade lite avokado till det.
När ska du bjuda hem mig på middag egentligen?
Ja, men så jäkla
gött. Undrar jag nu.
Ja, men så jäkla gött. Men då kan man ju sitta där med sin kesella och sitt smala kycklingbröst, för övrigt var extremt raffinerat kyckling, och så kycklingbröst utan skinn. Kan man ju sitta där med det och se hur länge det går, men det är ju ingenting som tillfredsställer, utan ofrånkomligen så gräver ju folk ner sig i müsli-skålen efteråt eller i... Tänker man, åh, nu åt jag så nyttigt så nu tar jag en kaka. Oj, det blev 3 kakor, 7 kakor och så lite godis på det och så lite juice och så. Så man har liksom missat hela poängen. Mm.
Väldigt tänt. Man är där själv ibland faktiskt.
Ja, det är klart man gör, absolut. Mm. Det är väldigt påtagligt.
Ja. Tycker du att vi har sagt det vi ville säga om fettskatt nu?
Ja, Precis, om vi ska koka ner det till någonting väldigt konkret, så säger vi att fettskatt är väldigt dåligt. Vi tycker det är en extremt beige idé. Men vi vill i så fall att det ska vara sockerskatt, men att helst att vi inte behöver jobba med skatter överhuvudtaget, utan subventioneringar och andra kraftfulla politiska åtgärder.
Eller hur?
Kraftfulla, tydliga och uttalade med ett folkhälsomål. Det är vad vi vill.
Kan Gabriel Wikström ringa dig om han vill? Eller?
Gabriel Wikström kan absolut ringa mig, och det kan man göra. Och, ja, han kan få goda råd faktiskt. Så sen, jag är säker på att han fattar detta ändå naturligtvis. Och grejen är så här att...
Självklart.
Ja, faktum är att jag har faktiskt för mig att han själv gick på någon sån här LCHFD ett tag, och det var väldigt lyckat. Då. Men man ska också komma ihåg att det finns en politisk korrekthet i att vara politiker. Mm. Man kan inte prata om att men det är klart att vi ska äta mer kött och ägg, för då får ju Åsa Romson stroke och säger att isbjörnarna dör i Grönland och sådär, va? Vilket ju absolut inte är sant. Men det blir liksom så här, det blir så extremt onyanserat, svart eller vitt någonstans. Jag tror inte vi kan rädda vare sig världen eller miljön om vi inte räddar oss själva först.
Nej,
självklart. För att världen, lär, om det fortsätter på det sättet, så lär vi försvinna ganska snart. Eller blir en extremt sjuk art på jorden. Och jag tror att friska människor gör friska saker också. Eller friskare saker. Och att med ett intresse för framförallt mat och livsmedelsproduktion. Och det här är ju någonting vi skulle kunna prata i längd om, liksom. Varför ska liksom det här med, det kan vi ta ett helt separat avsnitt kring, men jag kan ändå säga det. Varför ska vi äta kött? Jo, vi ska äta kött, och vi ska äta ekologiskt närodlat kött från svenska gårdar där vi har djur, där vi har en ekologisk djurhållning. Därför att vi vill stödja svenska oberoende köttproducenter och kött- och mjölkproducenter. Därför att om vi inte gör det, om inte vi köper det köttet som framställs med kvalitet och med omsorg och med större ekonomiska risker, så kommer allt, så kommer det att försvinna, och då kommer allt kött som vi eventuellt äter i framtiden, eller all annan mat överhuvudtaget, komma från Kina eller Brasilien eller någon diffus anonym köttfarm eller livsmedelsfarm någon annanstans där vi inte har någon som helst kontroll eller inverkan på maten. Och en sån värld vill vi inte ha.
Absolut. Utan
om vi kunde äta med betydligt mer omsorg och med betydligt mer eftertanke och var också villiga att betala lite grann mer för saker och ting, Så hade både miljö och folkhälsa sett oerhört mycket bättre ut faktiskt. Mm. Så att det är ett separat ämne, men det är någonting jag är extremt som jag brinner väldigt mycket för och är väldigt angelägen om att driva den tesen faktiskt då.
Det är tur att vi kan göra det en gång i veckan.
Det kan vi göra, men, men med det sagt då, så är det ju att vara politiker då, sitta som folkhälsominister och dessutom ha sjukvård och idrott på sin agenda, så är det liksom, då får man, det är så här walking a fine line antagligen hela tiden.
Klart
med politisk hänsyn till alla håll och kanter, men det blir ju också väldigt urvattnat och innehållslöst, och det är därför människor i allmänhet är väldigt trötta på politisk retorik helt enkelt. Va? Och det blir väldigt innehållslöst och det leder inte till någonting.
Nej.
Då vill vi slå ett slag för det och säga så här att gör ni för helvete slag i saken och gör någonting konstruktivt och bra istället. Men driv inte igenom en fettskatt, för det vore helt absurt.
Det vore det faktiskt.
Härligt. Nu ska jag gå och köpa lite ägg och göra en god delikatesstallrik när jag kommer hem med lite lax och ägg och lite... Ja, inte vet jag. Ja. Vad blir det mer till det? Ja, lite frukt kanske. Lite ost kanske.
Fan vad gött. Jag har ätit färdigt förr.
Ja, härligt.
Jag har något jag vill säga bara innan vi slutar.
Ja, vi vill pusha för lite saker.
Ja. Vi har ju en ny Facebook-sida till dig som heter... Precis som du, Jonas Kolting.
Ja.
Fast som inte är din privata.
Nej.
Där vi, precis som på din Instagram, där du också heter Jonas Kolting, kommer be om lite frågor och sånt till poddavsnitten. Kanske lägga ut på Facebook-sidan och lite artiklar som är relaterade till det vi har pratat om.
Ja, det är lite, precis, en privat Facebook-sida är lite begränsad. För när man har fyllt upp den med vänner och så här, så kan man inte göra så mycket mer med den då.
Nej.
Så att, vi vill hellre driva den stora Facebook-sidan, och vi kommer driva mycket material dit då.
Precis. Sen har vi Borås City Triathlon.
Ja, vi har
6 juni.
Ja, vi har Borås, 2 events i stan här.
Ja, Borås Swimrun 7 juni.
Ja. Vi vill jättegärna slå ett slag för det här faktiskt, för att triathlon och swimrun är motion för alla, och det är så jäkla kul med de här eventen, för att det kommer in folk nu som aldrig egentligen har tävlat i hela sitt liv och som kanske inte ens har konditionsidrottat. Vi har ju öppna träningar nu en gång i veckan för swimrun, och det är så jäkla coolt att se folk som har börjat att kråla och som bara ger sig kast, bara hoppar rakt ut i sjön och simmar och springer och tycker att det är det coolaste de någonsin har gjort.
Det förstår jag.
Ja, men det är häftigt faktiskt.
Tänk dig någon du får se mig göra.
Ja, precis. Niklas, du är lite för tunn och smal än. Det är så kallt i vattnet. Igår hade vi 10,5 grad bara. Men ändå, alltså folk övervinner och kommer igång och kör, och det är så jäkla, det är så oerhört inspirerande tycker jag, alltså, som arrangör och som så att säga lite grann föregångare kanske kring de här idrotterna, i alla fall lokalt i Borås då. Så är det häftigt då. Så
att, förstår jag. Skitkul.
Ja, det är det. Så att vi vill slå slag för det. Borås City Triathlon, det är en supersprint triathlon. Det är 400 meter simning, 18 km cykel och 4,2 km löpning. Det är egentligen vem som helst som är simkunnig klarar av det. Man får ta hur lång tid på sig man vill. Våran swimrun är lite längre, men vi har också en sprintbana.
Precis.
Som är 5 km lång och 500 meter simning. Så tre som löpningar, tre simningar.
Som de flesta klarar av.
Absolut.
Och känner man sig riktigt stark så har vi ju våran riktiga swimrun-tävling.
Ja, den är lite tuffare, ska man ju säga. Det behöver man träna lite mer för. Men vi vill i alla fall uppmuntra folk att våga ta steget. För det är många som gör det och jag tror inte det är någon som ångrar sig efteråt.
Nej.
Det är häftigt här.
Och vi har inget tak på antal deltagare. Så nej, det bara anmäla inte. Sig.
Nej, det går bra. Mm. Det går bra.
Ja.
Bra, då säger vi så. Det var skönt att lätta sitt hjärta kring det här, tycker jag.
Ja. Jag ska bara säga hemsidorna här till våra event.
Ja.
Och det är boraswimrun.se och mittiboras3atlon.se.
Vi kommer länka det från Facebook-sidan också.
Det kommer vi göra, absolut.
Ja. Tack för ikväll då.
Tack själv. Ha det gött med dina ägg.
Ja, gött.
Hej.